Du lyssnar på det 24 avsnittet av veckans MLB, en podcast om Major League Baseball på svenska. Men mellan alla namn, svåra begrepp och siffror är det också en podcast om så mycket mer. Välkomna att titta in i vår, ibland skruvade värld. Mitt namn är Niklas Hellerstedt och bredvid mig här på en somrig paradisö som vissa kallar Hisingen, men som vi kort och gott kallar just Paradisön. Mannen som kastar sin fastball i change-up-hastighet. Killen som går all in på rött, ni vet. Olof, a win-win sensation Svensson.
Jaså du!
Välkommen!
Ja, tack så mycket.
Hur är läget?
Det är fint. Vi är ju mitt i högsommaren.
Ja, det är vi. Och tillbaka efter en veckas uppehåll.
Ja, det är härligt.
Så att nu är man ju riktigt laddad.
Ja, man har legat och skakat av abstinens här.
Ja, det var ett härligt All-Star game.
Ja, det var det.
Ja, så är det. Men nu är vi laddade, nu är vi här.
Yes!
Och vi har väldigt mycket på agendan och många stolpar i manuset.
Det har vi.
Så nu kör vi igång.
Yes!
Ja, jag tänker så här. Vi är mitt inne i vad man brukar kalla The Dog Days of Summer. Mm. Så jag tror det är 3 juli till 11 augusti är ju baseballnördarna säger att det är The Dog Days of Summer som de refererar till just de datumerna. Mm. Och det är vi i princip mitt i nu ju.
Yes.
Och det här är ju då en lång, varm transportsträcka som man bara måste ta sig igenom och ändå hålla liksom resultaten helt okej. Okay. Mm. För att det är nu det börjar slita på baseballkropparna.
Yes, så det börjar närma sig playoffs.
Och här i Sverige är det ju klassisk industrisemester. Och då tänker jag så här, om man hamnar i en hängmatta någon dag och slösurfar in på MLB.com och klickar in sig på standings. Mm. Vad är det egentligen då man ser? Så att jag tänkte att vi skulle lära oss lite om det.
Det låter bra.
Mm. Så pausa podden och surfa dit och så drar ni igång den igen. Så går vi igenom tabellerna.
Yes.
En liten standings for dummies.
Gött.
Då är det så, först och främst om man tittar på ställningen för regular season. Man kan ju även välja fliken wildcard, men just den delen återkommer vi till i framöver här. Så att vi fokuserar på tabellerna för regular season. Då är det ju så att den är ju, kan man säga, uppdelad i 6 olika tabeller för de 6 olika divisionerna. Från American League East ner till National League West. 5 lag i varje, det vet vi ju, det har vi gått igenom många gånger. Och att vinnaren av varje division går till slutspel.
Mm.
Så kolumnerna från vänster till höger, först är det ju då lagnamnen såklart. Men sen, ska vi ta varannan eller?
Ja, det kan vi.
Så sen kommer ju då W och det står ju för antalet vinster, wins.
Mm. Och sen har vi ju då L som står för antalet förluster, losses.
Mm. Efter det kommer kolumnen PCT, alltså står för procentsatsen vinster, alltså presenterat i någon typ av, vad blir det, promilleskala eller?
Ja, det är ju som man jobbar i MLB. Mm. All statistik presenteras ju i tusendelar.
Tusendelar, ja, precis. Så att, ja.
Ja, sen kommer ju GB som står för games behind, alltså hur många matcher bakom man ligger det lag som leder.
Mm.
Och det här räknar man då ut genom att man får, ja, det laget som ligger efter och får en game behind för varje vinst mindre man har det laget som leder.
Mm.
Och sen så får man antingen plus en halv match för varje match mer man eventuellt har spelat. Eller om man har spelat färre matcher än det lag som leder så får man minus en halv för varje match mindre man eventuellt har spelat.
Just det, så där kan man ju se då hur långt efter man ligger.
Ja, precis.
Och sen kommer kolumnen L10.
Mm.
Det står ju för vinster och förluster senaste 10 matcherna, alltså last 10. Och här ser man, ja, ganska tydligt formen på laget.
Mm.
Det är ju, ja, det brukar ju ofta stå 7-3 eller 6-4 eller 5-5 här.
Mm, precis.
Det är ju det vanligaste så att säga.
Och ja, det gör man ju även i sista kolumnen som där det står STRK, det står ju för streak. Och ska ju visa på om man har en räcka av förluster eller vinster. Och till exempel så betyder ju W2 att man har 2 vinster i rad. L1 betyder att man har förlorat senaste matchen. Och L4 betyder att man har 4 raka torskar.
Just det. Så att då ser man ju att det här laget är helt under isen.
Mm. Mm.
Ja, men ärligt nu Olof. Under de här 6 månaderna som regular season pågår. För det blir det väl nästan exakt. Ja, det är ungefär 180-185 dagar lång säsong då. Hur många av de här dagarna kollar du in på standings?
Ja, du, alltså, ska jag vara helt ärlig så blir det nog 2-3-4 gånger per dag faktiskt. Jag vet inte om det är för att jag har guldfiskminne eller vad det är. Jag tror att det är det. Men det blir ganska ofta faktiskt.
Så ja, det blir det. Det är
cirka 700 gånger per säsong. What
the fuck? Ja, men den säger ganska mycket, alla de här tabellerna tycker jag. Precis som när vi går igenom kolumnerna, att om lag är heta eller inte. Så att det är ganska roligt att bara sitta och kolla på.
Ja, men det är det. Och i och med att det är så många matcher per dag så är det ganska lätt att tappa hur ett lag har gått senaste 10 matcherna till exempel. Ja. Man är ju ganska mycket i nuet och säger, ja men nu vann Phillies liksom. Men sen kanske de har en winning streak på 10 matcher, vilket ju är jättebra.
Mm. Eller att man, om ens lag förlorar 2 matcher i rad, så ser man ändå att de senaste 10 matcherna så har de gått 8-2. Då behöver man inte vara så himla ledsen.
Nej, precis.
Heller. Så att det är ganska kul. En annan rolig grej man kan göra i hängmattan är ju att gå igenom de här standings och memorera vilka lag som spelar i vilken division, så att man kan det inför, så att säga, höstens slutspurt. Det tycker att alla ska göra.
Definitivt.
Det är ju bättre sysselsättning än vilket sommarprat som helst och alla Olof Lund fotbollsböcker i hela världen, skulle jag säga.
Vänta nu, var det så smart? Vi har ju försökt få Olof att sprida den här podden. Han är ju ett pärdshinkande fanatiskt Philadelphia Phillies-fan ju.
Ja, men, vadå? Jag har varken sagt att han eller sommarprat suger faktiskt. Det sa jag ju inte.
Nej, det är sant.
Nej, så bara att jag tycker att det är roligt att plugga standings. Det andra läser du bra mellan raderna, tycker jag. Nej, men kör på det. Det tycker jag är en rolig sysselsättning.
Ja,
så lär man sig.
Ja, definitivt.
Till slut sitter det där. Nej, vad säger du? Ska vi köra lite 3 strikes, you're out?
Ja, det var länge sedan.
Ja. Men då tänkte jag så här. Det är ju lite Hall of Fame-tider. Mm. Det kommer vi komma in på lite mer här längre fram i avsnittet. För att det är ju nu i helgen som det händer grejer i Cooperstown.
Yes.
Då tänkte jag så här. Det finns ju över 300 spelare invalda i Hall of Fame. Mm. Och en del med ganska vanliga namn, en del med lite skönare namn. Så att jag tänkte lista här 6 namn och parat ihop dem 2 och 2 som vanligtvis. Och så får du välja vilket som du tycker är mäktigaste namnet. Ja, kanske som du till och med skulle kunna tänka dig att byta till.
Ja, men
eller önska att du döptes till.
Ja, men det kan vi köra på.
Ja. Så då börjar vi. Första paret ut är första basmannen i Philadelphia Athletics. Mm. Från 1900, han valdes i 1951. Jimmy Fox. Ja. 2X.
2X också?
Ja, han var före Jimmy. På slutet.
Ah, okay.
Jimmy Fox. Ja, det är cool. Eller skulle vilja ha blivit döpt till centerfielderns namn i St. Louis Star som valdes i 1974. Cool Papa Bell.
Ja, det måste bli. Va? Cool Papa Bell.
Yes, du har fan en Cool Papa Bell aura över det. Lätt. Va?
Ja, det var ett mäktigt namn.
Ja, Cool Papa Bell. Jimmy Fox är stort också.
Ja, det är det.
Mm. Okej, okay, Cool Papa Bell blev det. Av det här paret då, vad skulle du helst vilja ha blivit döpt till? Är det som pitchen i St. Louis Cardinals som blev invald 1953? Dizzy Dean.
Dizzy Dean?
Yeah.
Double D.
Yeah.
Ja.
Eller han som valde sin 2 år senare, pitchen i Brooklyn Dodgers. Dazzy Vance.
En gång till.
Dazzy Vance.
Ja, Dazzy Vance.
Ja.
Ja, fan, det låter som en pimp från Brooklyn i ljutet.
Ja. Okej, okay, så att du skulle helst vilja bli döpt till Dazzy Vance.
Dazzy Vance.
Dazzy Vance. Ja, stort. Sista paret ut. Och kanske det jag ändå tror kommer bli en vinnare.
Alltså.
Mm. Du får välja på right fielden från Chicago White Stockings som valdes i 1945. King Kelly.
Vad mäktigt namn.
Ja. Och tänk att vara invald i Hall of Fame och heta King Kelly.
Ja. Ja. För att alltid sitta på en plakett där det står King Kelly.
Odödlig.
Ja.
Mm. Det är antingen King Kelly eller skulle du vilja ha blivit döpt till samma namn som andra basmannen i St. Louis Cardinals som blev invald 1947. Frankie Frisch!
Ja, det är Frankie Frisch.
Ja, visst är det det? Frankie Frisch, dubbel F.
Oh,
ja,
jävla mäktigt namn alltså. Frankie Frisch.
No more Olof Svensson.
Nej.
That's all there is to the game, dear. If you cheat, the umpire throws you out. You cheated and you lied, you were never satisfied. You made three strikes and now you're out.
Jag är laddad och går vidare.
Jajamän, jag med.
Dags att hugga in i laget som vi tänkte snacka lite om idag.
Mm.
Cincinnati.
Yes.
Kan du stava till det?
Ja, alltså, jag tror det står i vårt punktmanus här, så ska inte det vara så jättesvårt.
Ja, men tänk om jag har stavat fel då.
Ja, det skulle ju inte vara omöjligt.
Nej, precis.
Vi passar på det.
Ja, så är det. Ja, Cincinnati Reds. Idag då, inte mycket att hänga i julgran, va?
Nej.
Spelar man i samma division som, ja, vilka spelar Cincinnati Reds tillsammans med?
Ja, det är ju stekheta Chicago Cubs och sen så St. Louis Cardinals, Pittsburgh Pirates och Milwaukee Brewers.
Ja, och om man är som Cincinnati är i rebuilding mode, så är det såklart som så att säsongen faktiskt redan är över ju.
Ja, men visst är det så. Nu går ju snacket snarare om vilka spelare man eventuellt kan skicka iväg innan trading deadline.
Ja, men bättre var det för sisådär 40 år sedan.
Ja, där har vi ett klassiskt lag, The Big Red Machine som man kallar det.
Mm.
De dominerade ju National League under hela 70-talet och ja, många säger att det kanske var det bästa laget i baseballhistorien då man vann National League West 6 gånger, vann hela National League 4 gånger och tog 2 World Series-titlar.
Ja, det är bra.
Ja, och de här snittar alltså 95 segrar per säsong, vilket är nästan 60% av matcherna.
Är det bra det?
Ja, men det säger ju ganska mycket om hur speciellt Major League Baseball faktiskt är. Om man alltså vinner 6 av 10 matcher, vilket är en match mer än man skulle vinna och förlora lika många matcher.
Just det, 5-5 där.
Ja.
Det är inte så mycket.
Nej, det är inte alltså. Och då gör det här under en 10-årsperiod så blir man ändå ihågkommen som kanske det bästa laget i baseballhistorien.
Ja, det är ganska speciellt faktiskt. Mm. Då ser man att framförallt inte är det lätt att betta på baseball.
Nej, det har vi fått erfara många gånger.
Ja, om ändå det absolut bästa laget genom alla tider förlorar 40% av matcherna.
Ja, då är det faktiskt ganska svårt att betta.
Ja. Ja, The Big Red Machine. Alltså, kända spelare i det här laget var ju bland annat de som är invalda i Hall of Fame. Johnny Bench, Joe Morgan och Tony Perez.
Just det.
Ja.
Och ja, Joe Morgan, han blev ju kommentator efter karriären.
Ja.
Och höll på ett bra tag. Kritiserades faktiskt ganska hårt för att han ofta, för ofta kanske pratade om sitt gamla Cincinnati Reds.
Ja. Ja, jag vet, det fanns en hemsida, jag vet inte om den är aktuell längre, för han har ju nu slutat, men som heter firejoemorgan.com.
Det är inte att få på Google när man googlar sitt eget namn.
Ja, men även i det här laget så ingick ju en kille som ju egentligen givetvis är självskriven i Hall of Fame,
ja,
som vi har pratat om tidigare också.
Mm.
Pete Rose.
Just det.
Numera, han har ju hunnit bli 75 bast och han spelar ju 24 säsonger i Major League Baseball.
Ja, det är ju faktiskt ganska bra jobbat.
Ja, 1963 till 1986. Ja, han var ju både outfielder, även första basman, tredje basman och andra basman. Så han rullar ju runt där rätt hårt.
Det visar ju ganska mycket på hur duktig han är.
Ja, men framförallt är han ju känd för hur han var offensivt, hur han slog. För han har ju alltså flest hits, all time hits leader i Major League Baseball.
Mm.
Det här pratade vi om i, vad var det, avsnitt 20.
Just det.
När Ichiro Suzuki fick flera hits, men både uppdelat Japan och USA.
Yeah.
Men han har också allra flest matcher.
Mm.
Över 3500 stycken. Och ja, vad var han med? All-Star 17 gånger och var även Rookie of the Year. Och så blev han ju World Champion 3 gånger.
Mm.
75, 76 och 1980 då.
Ja, och då, som du, precis som du sa, så är jag ju egentligen gjuten i Hall of Fame.
Mm.
Men efter karriären så framkom det att han som aktiv och som tränare hade satsat pengar på matcher, inte bara på baseball utan även på amerikansk fotboll och basket. Och resultatet blev att Pete Rose, på grund av de här spelanklagelserna, numera är persona non grata i MLB sedan 1989.
Ja, han är ju inte så välkommen.
Nej.
Men jag tror det var så, var det inte så att han inte spelade på sina egna matcher, va?
Jag kommer faktiskt inte ihåg.
Nej, men jag var för med det. Men ja, de tyckte ändå inte att han var lämplig längre. Men i början av året så bad han ju nya kommissionären, Rob Manfred, att överväga om det här straffet skulle bestå då. Och de träffades i september, och senare i december så meddelade Robocop Manfred att avstängningen skulle bestå då. Men han sa också väldigt tydligt att det inte innebar att Rose var portad från Hall of Fame.
Nej, just det.
Så att, det får vi se här framöver om det blir någon.
Men han är väl portad från alla MLB-arenor, va?
Ja, och all sån verksamhet. Mm. Ja, precis. Men Cincinnati Reds har ju valt in Rose i sin egna Hall of Fame. Varje klubb har ju en egen Hall of Fame också. Och pensionerade hans tröjnummer där då, nummer 14, nu i juni.
Mm.
Så att, ja, och du har väl varit i både Cincinnati och i den här Hall of Fame, va?
Ja, det stämmer. Jag var ju där 2012 och tittade på en match mellan Cincinnati och Arizona, tror jag var.
Mm.
Och deras Hall of Fame är grymt imponerande. Alltså, det är ju inte lika storslaget som Baseball Hall of Fame, men det är inte långt därifrån faktiskt.
Man kan... Ligger den i anslutning till Great American Ballpark?
Eller? Ja, precis.
Aha, okay.
Och där kan man ju lätt slå ihjäl 2-3 timmar per dag om man är i Cincinnati. Och besöker man inte deras Hall of Fame så tycker jag att man går miste om något.
Oj då, ja, okej.
Men ja, tillbaka till The Big Red Machine. För att Pete Rose gjorde ett ganska kontroversiellt byte från Cincinnati Reds till rivalen Philadelphia Phillies. What the fuck? Och inte nog med det, direkt så vann han ju World Series med Phillies där. Och det här innebar ju dessutom början på slutet för den stora röda maskinens mäktiga decennium.
Just det, 1980, ja. Som vi sa tidigare, så vann han i World Series. Ja.
De gjorde ju i och för sig en ganska bra säsong 1981, eller en halv säsong, för den avbröts ju på grund av strejk och spelades i två delar. Men ja, efter den halva säsongen så tog eran slut.
No more Big Red. Men en annan spelare i just det här laget och den här eran i Cincinnati, så var det ju Ken Griffey Sr.
Mm.
Pappa till en spelare som är i ropet just nu, måste man ju säga. Han är ju stekhet nu.
Oh.
Killen som prydde omslagen till vårt andra avsnitt, Cooperstown, och som värdes in i den stora Hall of Fame då, nu på söndag, 24 juli.
Precis. Ken Griffey Jr., han har ju en del smeknamn, kärt på honom många namn, han kallas ju ibland för Junior eller The Kid.
Ja.
Och spelade i fyra klubbar, men han förknippas ju starkast med Seattle Mariners som han spelade i mellan 89 och 99. Och så sen så Cincinnati Reds då, som han spelade i mellan 2000 och 2008. Och sen gick han tillbaka faktiskt till Seattle Mariners och spelade sin sista säsong där. Han är ju All-Star 13 gånger, men mest känd kanske han är för sina spektakulära lyror på outfield och framförallt sin ganska, ja, nonchalanta sving och sina homeruns. Och så har han ju en fjunmuppe utan dess motsvarighet faktiskt. Ingen kan bära upp en fjunmuppe som han. Men han slog ju som sagt väldigt, väldigt bra, och han slog totalt 630 homeruns och är med det faktiskt sjätte bäst genom alla tider, vilket är otroligt bra. Han hade ju stora reklamkontrakt med Nike och Nintendo, så vilket gjorde honom till den stora stjärnan. Men ja, tydligen ska han ha varit en grinig äkel med ett tvivelaktigt uppträdande faktiskt ibland många gånger.
Mm.
Men något som många faktiskt inte vet är att historien om Ken Griffey Jr. kunde ha tagit slut innan ens hade börjat. För 1988, ett år innan han debuterade i Seattle Mariners, så försökte han faktiskt ta sitt liv genom att svälja, håll i hatten nu, 277 aspirintabletter.
Oj.
Och ja, de bakomliggande orsakerna var tydligen att han hade bråkat med sin pappa då, Ken Griffey Sr. Och den otroliga pressen bara att vara hans son.
Mm.
Han hade funderat på det tidigare, fast då med farsans pistol, men aspiringrejen var det enda försöket. Och det finns ett citat från Seattle Times 1992 där, som säger att "It seemed like everyone was yelling at me in baseball, then I came home and everyone was yelling at me there. I got depressed, I got angry, I didn't want to live."
Mm, ja, det är ju mörkt.
Ja, det får man säga.
Såklart. Och ja, som tur var så var det här länge sedan, och far-son-relationen blev ju bättre efter det här. Så att det var ju tur det. Och han klarade ju av pressen, måste man säga.
Ja, det måste ha varit en otrolig press att vara son till Ken Griffey alltså.
Ja. En liten intressant detalj. Han var ju väldigt ung då när han debuterade. Och det följer så in att det var 1989, ett år efter den här incidenten då. Men det blev ju faktiskt så att han spelade under fyra årtionden i Major League Baseball. 80-talet, 90-talet, ja, 00-talet och 10-talet.
Ja, det är häftigt faktiskt.
Ja.
Det är en bedrift.
Ja.
Och ja, han är ju naturligtvis invald i Seattles egna Hall of Fame då, tillsammans med pitchen Randy Johnson, den här fågeldöden som vi snackade om i avsnitt 18, en på 2 miljoner.
Mm.
Och så Dave Niehaus, kommer du ihåg?
Ja, just det. Seattles kommentator, han My Oh My-mannen från avsnitt, vad är det? 14?
Ja, 14. Mm. Mäktigt ljudklipp.
The throw to the plate will be late. The Mariners are going to play for the American League Championship. I don't believe it. It just continues. My oh my.
Men ja, nu blir alltså då Ken Griffey Jr. invald i stora riktiga Hall of Fame och därmed odödlig. Och det här var ju inget snack. Alltså 99,32% av de journalister som får rösta hade röstat på Junior då, på lappen. Och det är ett rekord. Ett rekord som tidigare innehades av pitchen Tom Seavers som hade 98,84%.
Ja, det är inte heller jättelite.
Nej, det är det inte. Men det visar väl tydligt på Ken Griffey Juniors storhet.
Absolut. Men han är ju faktiskt inte ensam om att bli invald i år. Det är en till kille.
Mm.
Men innan vi går över till han då, som är nummer 312 i ordningen, så kanske vi kan lyssna på vad du sa om Cooperstown och Hall of Fame och själva röstningsförfarandet redan i avsnitt 2.
Jag har ju haft turen att få vara där 2012. Det var som avslutning på den här baseball roadtrippen vi som hastigast nämnde förra veckan. Vilket var fantastiskt. Jag skulle säga att man behöver nästan 2 dagar för att vara där. För att halva första dagen så går man omkring och fattar ingenting bara av att man går där. Cooperstown, det är ju en väldigt, väldigt liten stad. Om det ens kan kallas stad. Jag tror det är 2000 invånare och sånt där.
Handlar allt om baseball där?
Jag var ganska stressad. Det var min sista dag. Så att jag slog in Hall of Fame på GPSen. Och så hade jag sån tur. Jag vet inte om det var tur. Jag vet inte om det var innan eller efter ceremonin. Så det var inte speciellt mycket folk där. Och så jag fick parkeringsplats 300 meter ifrån på gatan. Liksom. Och kunde bara knalla in. Men det är mycket baseball, det är klart. Alltså i varje fall kring själva byggnaden. Så. Den bildades 1939, Hall of Fame. Enda anledningen var att det var en snubbe som drev ett hotell. Som märkte att på grund av depressionen så minskade turismen. Och det var ju förbudstid då. Så att alla som odlade spannmål var ju rökta. Liksom. Det var ingen som kunde göra sprit. Så då kom man på att så bildar vi det här för att få igång lite turism och industri. Och på den vägen är det. Så att i museet då har de nu cirka 40 000 föremål ända från början tills nu då med alla möjliga. Ja, jag vet inte om Jeters 3000 hitboll är där eller inte, men den lär väl säkert komma dit kan jag tänka mig. Men det är 312 invalda efter årets val så att säga. Och det är ju spelare, ledare, det är domare och executives. Och den här processen hur man nu röstar in spelarna i Hall of Fame är ju... Ja, man måste nästan gå en 4-årig utbildning för att förstå den. Den är inte helt enkel. Men det finns något som heter Baseball Writers Association of America som består av baseballjournalister. Och de har fått mandat av Hall of Fame då att rösta fram spelare till Hall of Fame varje år. Och då utgår de från en lista som en så kallad screening committee har tagit fram, och den listan innehåller spelare från förra årets val som hade minst 5% röster. Alla som har mindre än 5% röster åker ut och kan inte bli inröstade på det här sättet någonsin mer. Och sen så är det de nya som är kvalificerade för att kunna bli invalda. Det är alltså spelare som har minst 10 års spel i MLB och har varit pensionerad i 5 år minst. Och då lägger varje journalist 10 röster. Eller en röst på 10 spelare så att säga. Och får en spelare minst 75% blir han invald. Och förutom att man blir borttagen om man har mindre än 5% röster, så blir man borttagen om man har varit på lista 10 gånger. Och sen finns det då The Veterans Committee som består av gamla Hall of Famers. Och det här är då andra sättet att bli invald på. Om man nu misslyckas via Baseball Writers Association of America. Och då kan de välja in sådana spelare som inte har kommit in via den vägen. Eller Negro League-spelare och all icke-spelande personal. Alltså det vill säga managers och ägare och executives. Och även här krävs det 75% av rösterna för att komma in. Men man har alltid chansen. Det är inte som i det första sättet att man är rökt om man väl har misslyckats.
Ja, Hall of Fame Weekend börjar ju nu på fredag.
Ja.
Och slutar på söndag med själva ceremonin då. Och själva höjdpunkten, de invaldas tal då, som sänds på, jag tror MLB.com, men även på baseballhall.org med start 7:30 på söndag kväll. Så att den kan man titta på, det är lite kul. Mm. Det brukar vara rätt mycket folk i Cooperstown då, och ja, det drar till sig jättemycket fans för hela den här ceremonin, och det är ju gratis.
Mm, det är bra.
Så det är kul att sitta och kolla på. Ja, du som har varit där då, men hur långt är det mellan New York och Cooperstown då, och hur tar man sig lättast dit?
Ja, alltså det är ju en bit, i och med att du pratar USA, fast det är en kort bit med USA. Mått mätt så är det ju 30 mil ungefär.
Okej,
okay, ja. Från New York till, till Cooperstown, och ja.
Ja, alltså, men då man åker till New York en lång helg. Är
ja,
det värt?
Ja, är man baseballfanatiker som vi är, så är det ju värt. Det tar ju 3-4 timmar att köra dit. Jag tror enklaste sättet är att köra dit.
Okej. Okay. Mm.
Och sen så får man ju vika nästan en, ja, ska vi säga, 6-8 timmar. Alltså man vill verkligen gå igenom allt då.
Mm. Mm.
Men det är det definitivt värt. Det är ju...
Ja, du sa ju i ljudklippet att det var typ 40 000 föremål.
Ja, just det. Det finns en del att titta på.
Ja.
Ja, så åk dit om ni har chansen.
Mm. Ja, men kul. Mm. Den andra snubben som det är dags att odödlig förklara nu på söndag, som blir invald, som vi sa, det är nummer 312 i ordningen då, Mike Piazza.
Men du, alltså, jag måste bara, det här, hela det här snacket med odödlighet, immortality, bara för att man blir invald i ett, ja, museum av en snubbe som vill tjäna lite extra stål, är inte det lite det smålarvet, eller?
Jo, det kan jag tycka. Just att man kallar det odödlighet och sådär. För tänk om man missar den här voten, inröstningen med några procent då.
Ja.
Då missar man odödlighet.
Ja, precis.
Då är man en jävla död baseballspelare som, nej, här får man inte prata, han är fan död och begraven.
Ja.
Men de här killarna som röstade sin, Mike Piazza fick, jag tror, 83%, va?
Ja, precis.
Vad är det gränsen är på? 75.
75 tror jag att det är. Så,
så att han klarade sig och blev odödlig.
Ja, precis.
Några procent.
Och ja, det här ödet lägger mig då i ett gäng baseballjournalisters tyckande då.
Ja.
Så att, jag tycker också lite larmigt. Men det är klart att och det är inte omöjligt att folk som åker dit om 12 000 år kan se en plakett med Mike Piazzas enorma mustasch på.
Ja, odödlig.
Odödlig.
Ja, vad har vi på Piazza?
Ja, förutom hans mustasch då, som slår Ken Griffiths fjunmuppe med hästlängden, så förknippar man honom som starkast med två klubbar då. Det är ju Los Angeles Dodgers där han spelade. Han var ju catcher då, ska vi tillägga.
Mm.
1992-1998. Och sen så New York Mets då, mellan 1998 och 2005.
Mm.
Förutom det så, som vi var inne på i Cooperstown-avsnittet nummer två, alltså, så är han ju lite förknippad med performance enhancing drugs.
Mm. PED där.
Precis, han har ju aldrig blivit fälld, men nej, precis som så många andra spelare i den generationen så har det gått lite rykten här och där om att vad pumpar de egentligen i sig faktiskt.
Ja. Till skillnad där kan man säga att Ken Griffey Jr. säger de ju är den bästa homerun-hitten som är ren.
Ja, precis.
Hur de nu kan veta det. Men,
man kan ju se hur mycket muskel de har lagt på sig helt plötsligt. Det finns ju som sagt, om man tittar på Barry Bonds rookie card, så ser han ut som, jag vet inte, väger 50 kilo.
Ja.
15 år senare väger han typ 150 kilo och det är bara muskler. Men vi låter det vara osagt. Jag tror vi kom fram till i det avsnittet att det är okej med spelare som har eventuellt använt PED, därför att det var så baseballen var på den tiden.
Ja, jo, det kommer vi väl fram till.
Ja, absolut. För att en spelare som Mike Piazza kanske, men framförallt Barry Bonds, hör ju till Hall of Fame.
Ja.
Faktiskt. Men det finns väl lite kontroverser kring Piazza, va?
Jag vet inte, jag vet inte om du tänker på den tröjincidenten, eller?
Jo.
Det är inte kring Piazza, det är väl kanske hans allra största grej. Han har ju varit med i jättemånga stora matcher, men det var ju som så att efter 9-11 då höll ju baseballen uppe i 10 dagar.
Ja.
Och sen när den kom igång så slog han ju en väldigt känd och stor homerun.
Han spelade ju i Mets då, New York Mets.
New York Mets, ja, så att det var ju jättestort. Och ja, vi kan ju lyssna lite på det.
Mm.
10 days ago people around the globe were shocked and saddened by the tragic events that unfolded here in New York City, in Washington, D.C., and outside of Pittsburgh, Pennsylvania.
Nobody knew what the right time was or if it was the right time to come back.
People wanted to find refuge in baseball, in a crowd, and being around other people. It has a tendency to kind of ease the pain a little bit when you have that support group.
Tonight we come together for the first regular season professional sporting event in New York City since Tuesday, September 11th.
It was an important sign of normalcy returning to America.
You know, my thoughts at that time that I think about it were that if anybody was going to see me, they were going to see me being joyful and being proud.
Piazza is going to be the batter.
And here's the man the Mets want up in this spot, down a run late in the game.
It was almost like a blur to me. It was almost like a dream, sort of surreal.
Lopez wants it away. And it's hit deep to left center. Andrew Jones on the run. This one has a chance. Home run! Mike Piazza! And the Mets lead 3-2.
People obviously found it a way to find some sort of joy or happiness or inspiration, you know. But for me, again, I try to keep it in perspective.
This place exploded. It's been waiting to explode all night. Well, Mike Piazza, this crowd was ready. They wanted to shout and scream all night. And boy, did they get an opportunity from Mike Piazza.
Shea Stadium has something to smile about.
Där hör vi också att publiken skriker USA, USA. Klassiker.
Ja, det är klassiker.
Man får tycka vad man vill om det. Men yes, den tröjan han bar just när han slog den här homerunnen, den signerades. Och det har ju kommit fram nu i våras här att för 3 år sedan så sålde New York Mets den här under radarn, eller på privat försäljning till någon.
Den här tröjan som innehåller så otroligt mycket symbolik.
Ja. För det har ju dykt upp här nu, för köparen har lagt ut den till auktion nu igen då. Mm. Och vill ju ha mera, eller pengar för den, mycket pengar. Man tror att det här kanske är tröjan som kommer bli den dyraste tröjan genom tiderna.
Ja, just för att han blir invald i Hall of Fame det
här året. Så att det är väl därför som den här historien har bubblat upp till ytan. Och New York Mets har ju fått otroligt mycket skit för att de sålde den här tröjan. Alltså, en sån här stor organisation och klubb, hur kan de vara så himla snåla att sälja en tröja? Hur mycket kan de ha fått liksom?
Nej, precis. Alltså, den här tröjan har ju hemma liksom, definitivt på deras egna Hall of Fame.
Mm.
Men troligtvis också på Baseball Hall of Fame, just i och med att den betydde så otroligt mycket för USA och framförallt staden New York. Första matchen efter terrorattackerna och enade väl staden.
Ja, men absolut. Det snackas ju också om att den här tröjan borde hänga på 9/11 Memorial Museum.
Mm, det kan man tänka sig också.
Ground Zero. Så att, ja, vi men får väl se.
Det var inte Mike Piazzas fel. Så,
nej,
precis
nej,
som du säger. Utan det var ju Mets.
Ja. Så var det. Så vi får väl se där hur den följetongen fortsätter.
Mm.
Men en annan Mike Piazza-story som kanske kan falla just dig i smaken. Du är en av Sveriges mest pålästa inom italiensk fotboll. Eller?
Ja, det vet jag inte.
Interista och allt.
Ja.
Ja. Mike Piazza är ju på väg att bli en liten sån här sportmogul.
Mm-hmm.
Och det är ju inte det att han bara köper någon procent av en liten klubb eller något sånt där. Utan tidigare i somras så köpte han faktiskt sitt allra första lag.
Mm-hmm.
Ett italienskt fotbollslag som han nu är majoritetsägare för.
Asså?
Ja, AC Reggiana va? Heter de.
Reggiana.
Reggiana i Lega Pro.
Mm.
Jag vet inte, vad är det?
Jo, men det måste ju bli den tredje divisionen i Italien, tror jag. Men fan vad stort, alltså det är ju en anrik klubb. Här hade vi ju till exempel Carlo Ancelotti som började sin tränarkarriär.
Ja.
Och nu ska han ta över Bayern München. Och sen har vi ju spelare som Ravanelli.
Silveräven!
Just det, han som blev gråhårig vid 4 års ålder.
Ja.
Och den brasilianska målvakten Taffarel, De Agostino och många andra. Men störst och mest och självklar, Kallebäck Expressen, Il Ciclone, Johnny Brotton.
Jaha, det tog fram till avsnitt 24 alltså. Men sen fick vi in Johnny Ekström i podden.
Ja, nu har vi fan gjort allt.
Ja, high five på den.
Ja, det är det. Mäktig alltså.
Ja, ah, grymt. Ja, ja, men det var väl Mike Piazza det.
Ja.
Jag börjar bli lite hungrig här.
Ja, det börjar faktiskt också bli. Ja.
Har du något recept?
Det har jag, vi kör. This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum. This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum. With plenty of beans and plenty of cheese and plenty of rice. Oh, isn't it nice? Yum, 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 yum. Ja, här kommer ju ett av de mer klassiska amerikanska recepten som i och för sig också är lite av en husmanskosträtt. Det är ju köttfärslimpan, meatloaf.
Ja.
Och det här är ju faktiskt en av de enklare recepten i poddens korta historia, men dock minst lika gott som de andra. Och då gör man alltså så här att man slänger ner lite pepparrot, senap, salt och peppar i en liten skål. Så mixar man ihop det. Och sen så i en liten större skål så slänger man ner köttfärs, hackad lök, ägg och så Worcestershire sås.
Vad sa du?
Worcestershire sås.
Worcestershire sås.
Ja, okej. Okay. Ja. Jag tror det är Worcestershire sås.
Ja, yes. Härligt.
Skönt, man är illiterat.
Typ. Yes.
Ja, och sen så slänger man i då det här, man hade ju en lilla skålen med pepparoten och senapen och så blandar man ihop det jättebra. Och sen så ska man ju ha i lite brödsmulor för att få lite saftighet och fyllighet i köttfärslimpan.
Exakt.
Och sen så slänger man ihop det i en stor, ja, vad heter det, form, typ sockerkaksform nästan. Om man nu har en fyrkantig sockerkaka. Och så slänger man på ketchup på toppen och så in i ugnen och där får den bakas i, eller tillagas i 45-60 minuter. Och sen kan man ju servera den precis hur man vill då. Jag kan ju tycka kanske lite kokt potatis i lingonsylt funkar och lite skivad saltgurka och sånt där. Det kan vara fint. Vad tror du?
Gräddsås då?
Vad sa du?
Gräddsås.
Gräddsås, där har vi den. Snyggt.
Ja. Men vad hette såsen man skulle ha i?
Worcestershire-sås. Stämmer det?
Worcestershire-sås.
Yes.
Härligt.
Worcestershire-sås.
Ja.
Och ja, till det här dricker man ju såklart en iskall flaska Budweiser.
King of beers.
King of beers.
Ah, grönt.
Mm.
Fan vad kul med lite husmanskost men också en amerikansk twist.
Ja, det gillar vi.
Kan du twittra ut det här receptet eller?
Ja, det ska jag göra, definitivt.
För det finns ju på Twitter som veckans MLB. Vi finns ju också på Instagram som veckans MLB. Ja, vad har vi mer? Vår Facebook-sida, ja. Sunday Funday finns vi ju på. Och framförallt så har vi ju e-postadressen
hello@sundayfunday.se.
Den vakar du över dag som natt.
Dag som natt?
Ja.
25-7.
Ja, du älskar ju knåpa på de där svaren.
Ja, det är roligt.
Ja. Ja, men det är kul. Jag kanske ska börja mejla den också.
Jag kan göra det.
Man kan ju också betygsätta podden, i alla fall i iTunes.
Mm.
Så det får ni jättegärna göra och även skriva en rad.
Ja, precis.
Så blir vi jätteglada om ni skriver något snällt.
Man kan betygsätta mellan 5 och...
5.
Just det.
Ja, exakt. Nej, men då återstår väl bara att köra lite musik.
Yes.
Och stänga det här avsnittet. Det är 24. Det har varit riktigt kul.
Mm.
Och det tänkte jag göra med en låt av Dierks Bentley,
yes,
som du känner väl till.
Ja.
Den var väl ganska het.
Ja, när jag åkte runt i USA då 2012 och tittade på massa baseballmatcher så spelades den här låten faktiskt på samtliga arenor.
Mm.
Var extremt populär. 5150, va, som ska referera till polisen.
Ja.
Snuten.
Jajamän. Bängen trålar.
Jajamän.
Men då låter du väl Dierks Bentley ta oss in i helgen.
Det gör vi. Chipparella.
Ciao.
Crazy, thinking about you, baby. 5150, just Frankie, baby.
Mäktar han?
Frankie Frisch, ja. Vilken är bäst? Frankie Frisch, King Kelly. Vilken är den första?
Cool Papa Bell.
Ja, det är nästan mäktigaste tror jag faktiskt.
Cool Papa Bell. Jimmy Fox, Cool Papa Bell, Dizzy Dean, Dizzy Vance, King Kelly, Frankie Frisch.
Ja, det får nästan bli Cool Papa Bell.
Cool Papa Bell. Yeah, you got me all messed up. 5150, somebody call the po-po. I'm going crazy, think about you, baby. 5150, just a side of logo. I'm going crazy, think I love you, baby. Somebody call the po-po.